Nu är det så att jag ska läsa ett ord här som vi har försökt att spela in 2 gånger tidigare. Nu ska jag läsa det. Nu får ni be under tiden. För att det är så att det här ordet är tydligen någon som inte vill att vi ska läsa. Men vi har bestämt oss för att det ska vi göra. Första gången vi skulle spela in det här ordet. Kan ni tro att det är en slump? Men det tror inte jag. Första gången jag skulle läsa det här ordet så kommer jag till det. Jag talar om att jag ska läsa från 1 Timoteus 4. Då bryts inspelningen. Då sa vi att då tar vi det gången efter. Och så skulle jag spela in det igen då. Vi skulle spela in det. Och den gången, första gången var det Lasse, andra gången var det Stefan. Så kommer jag precis till det här igen då. Andra gången att jag ska läsa ifrån 1 Timoteus 4. Så bryts den inspelningen också där. Och idag så gör vi det nu för 3:e gången. Och nu har vi bett i Jesu namn om blodets beskydd. För det här är ett ord som vi ska tala ut i den här församlingen. Och det ska komma ut härifrån. Och människor ska kunna få höra det här ordet. Och det har varit med i mina tidigare predikningar. Så i Jesu namn nu så ber jag om blodets beskydd över den här inspelningen. Och nu ska jag läsa ifrån 1 Timoteus 4 och vers 1 i Jesu Kristi namn ska jag läsa. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. I Jesu namn. Läs det nu. Och det är så att jag har talat om det tidigare, att jag har sagt att det har kommit in krafter och makter ibland oss för att förstöra och för att bryta ner. Och det är inte att undra på, Bibeln talar mycket om villoandar och villfarelse. Så vi ska vara vakna över det, att om det är någonstans de kommer till och någonstans där de finns, så är det klart att det är bland de kristna. Det är klart att det är när vi har möten och när vi samlas i kyrkor. Så det är inget att förvåna sig över. Det är bara det att vi måste vara vakna. För dessa andemakter påverkar oss. De påverkar oss. Ni vet att antikrist ande har varit utgjuten den också sedan första församlingen. Antikrist, han som kommer istället för Kristus. Och han har jobbat i människors liv. Och vad jobbar han? Jo, i sanna Guds tillbedjare. Till de som vill hålla sig till Jesus. Till de som vill förkunna honom. Till de som vill be och lovprisa Herren. Det är väl där antikrist verkar. Vad skulle han annars vara någonstans? För hans uppgift är att byta ut Jesus Kristus mot en annan Kristus. Den falske Kristus. Bibeln talar mycket om det. Att det finns falska profeter, lärare. Falska herdar. Falska vittnen. Bibeln talar oerhört mycket om det. Bara det att vi har inte predikat om det i våra sammanhang. Och därför så tänker vi tala om det här. Därför att vi förstår att antikrist ande är verksam mer än någonsin, för att vi tror att Jesus kommer snart tillbaka. Och det går i den riktningen, och Bibeln talar om det, att han kommer att inta sin plats. Han gör det. Men en dag så kommer han att tillintetgöras utav Herren Jesus Kristus själv. Men det är en svår tid vi går till mötes. Och vi ser idag så mycket som händer. Det är så mycket mörker som breder ut sig och så mycket hot runt omkring oss. Och därför så måste vi vara vakna över att det är i församlingen naturligtvis som han finns bland de kristna. Och vi ska också veta att han som bor i oss är större än han som är i världen. Den helige andes kraft är den mäktigaste kraften på jorden idag. Och den som håller emot antikristande, det är ju församlingen. Det är den heliga ande i oss som gör det. Så länge vi låter oss uppfylla, så vara fyllda av Guds ande i församlingen, i Guds församling, då står vi emot dessa krafter. Det kommer en dag, som sagt, när han kommer att inta sin plats. Och hur det kommer att ske, jag är inte så säker på att det blir ett verkligt tempel som kommer att byggas upp. Därför att Bibeln talar om att vi är den helige andes tempel. Och han kommer att inta sin plats. Och det är ju det han gör mer och mer i oss. För församlingen tänker ju mer och mer på världens sätt. Vi formas ju mer och mer av samhället idag. Tyvärr så tar vi in alldeles för mycket av världen. Och då kommer ju antikrist mer och mer in ibland oss. Ja, nu har vi ju hört så underbart utav Magnus här att vi är på väg till himlen. Det är vi ju, hoppas vi. Jag vill i alla fall läsa något som grep tag om mig. Nu ska se om jag hittar det här. Som grep tag om mig när jag läste det. Jag kanske har läst också, men jag kan påminna om det då. Jag läste det, jag var i Borensberg och predikade på förmiddagen. Jag läste det också där. Det som grep tag om mig när jag läste det var Frank Mangs, som väl alla tror jag känner till, va? Han hade en syn en morgon om vägen. Du kanske har hört det många gånger, men det blev så, det slog mig så att den tiden vi lever i nu, vi är på väg, vägen, Jesus är vägen, sanningen och livet. Men det viktiga är att vi inte låter oss fyllas av så mycket annat, utan att vi får fyllas av Guds ande och Guds kraft för att vi ska kunna hålla oss på den rätta vägen. Och han talar här, jag läser lite ifrån hans syn. Han hade en morgon, en tidig morgon, Frank Mangs. Jag vet inte vilket år det var, men en tidig morgon, står det. Han såg en väg som inte hade några diken, inga staket. Och det som var på vägen, det var som ett starkt ljussken. Och utanför där så var det liksom ett konturlöst område. Gränsen var suddig. Och där gick människor, såg han. En och en, inte tillsammans, utan en och en. Och så var det några som hade kommit, som hade stannat redan innan de hade gått in genom en port som man såg. För att komma in på vägen så var man tvungen att gå igenom en port. Och de hade stannat där, och han säger, och det märkliga var att många av dem tycktes vara glada. De var glada därför att de trodde sig vara på vägen. Fast de aldrig hade gått in genom den sanna omvändelsens trånga port. Jag predikade om det förra gången, att man måste klä av sig mycket för att gå in i den smala porten. Och kanske det värsta var att mitt ibland de rörde sig i stalter i prästrock och pastorsdräkt och evangelistmundering, säger han. Ja, det värsta ändå, det var att jag såg skuggan av min egen bild i den där hopen, säger Frank Mangs. För han säger så här, för vi har fuskat. Vi som är kallade att vara levande organ för livet från Gud, vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för livet. Vi har garanterat människor deras salighet därför att de en gång blivit döpta till Kristus. Vi har garanterat att sökande själar blivit födda av anden fast de bara blivit födda av mänsklig påverkan. Vi har sagt att de är Guds barn bara för att de är snälla. Vi har blivit religiösa kvacksalvare som i förtid intalat andliga sökare att de är födda av Gud. Fast de bara är väckta. Och vi har ibland genom just detta avbrutit den andliga födelseprocessen i deras liv. Resultatet har blivit att det idag finns massor av människor som tror sig vara på väg till himlen fast de inte är det. Men Jesus sa ju att det skulle komma att bli så i denna tidsålders afton. Då ska det vara med himmelriket som när 10 jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem var oförståndiga. De tog ingen olja med sig. Ingen olja, ingen ande och inget fungerande andeliv. Bara formen av skenet, namnet och bekännelsen. Och de trodde att detta var nog. Men jag såg mer. Jag såg människor som gått in genom porten, upplevt nya födelsens under och kommit in på vägen, men som sedan gjort vägen till någonting annat än det den var ämnad att vara. De har stannat, gjort vägen till en rastplats istället för att låta den vara en färdväg. De hade stannat, inte när det gäller ålder och tid, men de hade stannat när det gäller andlig utveckling och tillväxt. De hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga hade bara stannat och somnat. Ja, jag ska inte läsa allt, men jag tycker att det var så allvarligt. Vad har hänt egentligen med kristenheten i vårt land? Hur många är det som sover? Hur många är det som tror sig vara på vägen? Vad har vi förkunnat? Vad är det vi har predikat för människor? Vad är det vi har gett människor för mat? Vad har vi gett dem? Vad är det för något man får idag i kyrkorna? Vad är det för förkunnelse idag som går ut? Idag är det inte populärt att prata om helvetet. Det är inte populärt att prata om synd och dom. Men det är ju vad Bibeln talar om. Det är inte alls populärt att prata i sådana termer. Nej, vi ska prata om att Gud älskar alla. Att det är Guds nåd och Guds rättfärdighet i våra liv. Och det är det ju naturligtvis. Men Bibeln talar så klart och tydligt om att vi måste omvända oss för att komma in i Guds rike. Bibeln är ju så tydlig att om vi har synd i våra liv så måste vi omvända oss. Det här vill man inte höra längre. Vad är det som har skett? Och hur många har vi invaggat i en falsk trygghet och säkerhet? Idag kan man finna frälsningen. Behöver inte vara genom Jesus, säger man. Utan, och man kan, det finns flera vägar till Jesus. Det finns flera vägar till Fadern. Och man har suddat ut alla de här begreppen. Idag så säger man att man kan bli frälst genom att man tar nattvarden eller någonting annat. Eller om vi döper barnen så är de frälsta sen. Va? Då är de räddade för evigheten. Ja, men det är ju inte sant. För det är inte vad Bibeln säger. Vi måste bli tydliga om den rätta vägen. Det finns en väg som Bibeln talar om. Som är den rätta vägen. Levi Petrus varnade redan 1925. För det som höll på att ske i den ekumenik som pågick då på den tiden. Han varnade för den katolska kyrkan. Han varnade för enhet. Med alla kyrkor. Därför att han sa, då måste någon, och det blir vi frikyrkliga, sa han, ge avkall på sanningarna i Guds ord. Vi kommer aldrig att kunna stå fast vid dem om vi tror att vi kan ha enhet på alla områden. Och så borde man inte först se till att människor blir omvända innan man lovar dem någonting, innan man går in i enhetstänket med dem. Det är ju dystert. Det var ju roligare att höra det Magnus talade om förut. Eller hur? Men det är ju Bibeln. Det här är Bibeln. Det här är sanningen. Det här är ju vad Guds ord säger. Guds ord talar om detta. Och jag har ju varit inne på det här de sista gångerna jag predikat. Så jag kommer inte ifrån det heller. Det här med att gå i andens kraft. För hur skulle vi annars kunna gå den rätta vägen om inte vi gick i andens kraft? Jag är så innerligt tacksam att jag hade föräldrar som bad till Gud för mig. Jag är så tacksam. Idag klart en sån här dag när man talar om himmelen. Och så känner man en otrolig tacksamhet. Jag vet den dagen. När min pappa fick flytta hem till himmelen. När min bror ringde till mig. Och barnen var små. Peter var på väg till Stockholm. Och min bror sa, om du ska hinna träffa pappa så sätt dig i bilen nu och kom. Han hade Parkinsons sjukdom, var väldigt sjuk. Och jag satte mig, tog barnen i bilen och åkte ner mot Värnamo. Och så glömmer jag aldrig när jag kommer någonstans vid Vättern. Så helt plötsligt så kommer det in en doft av pappa i bilen. Jag kände så starkt här i doften av pappa. För jag hade varit där nere några dagar tidigare. Och pappa fick... Jag kände doften av pappa liksom. När han hade fått antibiotika. När han hade lunginflammation. Och just den doften kom in i bilen. Och det var så där starkt så jag tittade mig nästan om i bilen i baksätet. Men det var ju bara barnen som satt där. Och då tittade jag på klockan på morgonen. Och tänkte jag... Jag undrar, tänkte jag. Så kom jag ner till min svägerska i Värnamo och så sa hon att jag inte hann utan att pappa hade fått flytta hem till Jesus. Och det var precis vid det klockslaget som jag hade upplevt. Och jag tror att det var en hälsning ifrån himmelen till mig att pappa var på väg hem. Och på den tiden så levde jag utanför förbundet. Jag levde inte nära Jesus. Jag hade lämnat livet i Gud. Och jag var 30 år då ungefär. Barnen var små, jag var gift. Jag hade levt ett helt annat liv. Så kom jag ihåg när jag kom ner dit. Och jag fick gå in på sjukrummet. Och så fick jag se pappa ligga där. Och solen lyste in genom fönstret. Och då kom en sång till mig som pappa ofta sjöng. Mitt hjärtas sång heter den. Och det handlar om hur falken svingar sig mot skyn. Precis som anden gör när vi går hem till Gud. På samma sätt. Och för mig så blev det en aha-upplevelse när jag såg pappa ligga där så fint. De hade gjort i ordning om honom så fint. Det första jag tänkte då var. Men pappa är ju inte här. Det där är ju bara kroppen. Det är bara skalet. Pappa är inte här. Och där började någonting i mig, en vandring tillbaka till Herren. Och när jag kom hem tillbaka till Linköping sen så satte jag mig i soffan ensam hemma. Och så tog jag fram en bibel ur bokhyllan jag hade fått av min bror. Och så sa jag, Gud om det här är sant, om det är verkligt. Innerst inne så trodde jag på Gud men jag behövde en bekräftelse. Om det är sant så ber jag att du ska bekräfta det, att du ska tala till mig. Och så tog jag Bibeln, bara sådär, och så slog jag upp den. Och så hamnade jag på första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet. Det kan ni väl läsa, tycker jag passar idag. Och det här blev bekräftelsen. För mig att Gud talade till mig. Första Thessalonikerbrevet i fjärde kapitlet och vers 13. Lasse, ska jag ta fram det eller?
Ja, jag tar fram det. Första Tess.
Första Tess 4 och 13. Ja. Vi ser om vi får fram det där på. Mm. Bröder. Nu får vi räkna. Jag kände mig tilltalad av det här ordet ändå. Syster. Systrar. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst. ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa. Och när jag läste det så kände jag bara, Gud, du finns, du har inte övergett mig. Och så gick det en liten tid och så vaknade jag en söndag morgon. Och då kallade Gud mig. Så starkt att jag inte kunde motstå. Och jag bara tänkte, idag måste jag bli frälst. Idag måste jag ge mitt liv till Herren. Så jag slog upp korren. Och då var det musikal i Pingstkyrkan på kvällen. Det ville jag inte ha. Så läste jag vad Philadelphia hade. Det var på Borgmästargatan. Och där var det väckelsemöte. Med Hans Marklund, med ungdomsteam. Och dit gick jag. Och där blev jag född på nytt. Och jag blev verkligen född på nytt. Jag blev född på nytt och jag blev andedöpt. Så när Hans Marklund frågade om det var någon som ville ta emot Jesus, så räckte jag upp handen. Och då kommer en ung grabb, 20-årsåldern. Och studsar upp till mig. Så jag kan se honom än idag när han kommer springande upp. Och så bara slänger han sig ner bredvid mig. Och så lägger han händerna på mig. Och så börjar han profetera. Och så säger han, ut ur ditt innersta ska levande vatten välla fram. Strömmar av levande vatten välla fram. Och jag blev uppfylld av Guds ande. Jag blev född på nytt och uppfylld av Guds ande. Och när jag steg ut ifrån Borgmästargatan där. Då var livet nytt för mig. Då såg jag det jag inte hade sett förut. Hur underbart vacker den här världen var. Hur träden var gröna och hur himlen var blå. Och människor så vackra. Jag kunde inte fatta att jag inte hade sett det förut. Men då blev allting som nytt för mig. Grannen kom in när jag kom hem. Jag vet att hon hade cancer. Hon skulle låna en barnvagn utav oss. Och jag började gråta. Av kärlek till henne. Och jag tänkte, men. Så hade ju inte jag känt för mina grannar. Men så var det. Och när jag gick och la mig på natten. Så började Gud tala till mig. Jag som inte hade läst Bibeln. Sen jag var liten flicka. Suttit och lyssnat på pappa när han predikade. Så började bibelordet citeras för mig på natten. Jag bara låg och lyssnade. Bibelvers efter bibelvers. Bara hörde jag i min ande på natten. Långa stycken citerades för mig. Och jag var så förundrad. Och jag hörde detta så tydligt. Hur Gud talade till mig på natten när jag låg i sängen. Och såna här gamla underbara väckelsesånger som jag hade hört som liten flicka. Kom tillbaka när jag gick där hemma med barnen. Jag började sjunga sånger som jag inte hade haft en aning om att jag kom ihåg. Och texterna började tala till mig. Alltså livet blev så totalt annorlunda. Tänk vad underbart det är. Vad underbart det är. När Jesus kallar. Det är så underbart. Det är sant. Det är en verklighet. Jesus lever. Det är ingen död Gud vi tillber. Men. Nu kommer hon som är negativ. Vi måste ju leva kvar i detta, vänner. Hur långt bort har vi kommit ifrån den första kärleken? Vi behöver ju leva kvar i detta. Bli uppfyllda av Guds ande. Gå i anden. Vandra i anden. Sova i anden. Äta i anden. Tala i anden. Predika i anden. Be i anden. Ja, men allting. Det är ju den heliga ande är ju i oss. Vi har ju fått hjälparen. För att vi ska liksom vara ledda av honom i allt det vi gör. Han vill ju förbereda våra dagar i våra hjärtan. Och han vill visa oss Jesus. Han vill att vi ska vara använda av honom. Han vill vara livet i oss. Och jag tänker, hur ofta bedrövar vi den helige ande när vi inte räknar med att han bor i oss längre. I början var det ju så levande. Jag vet, jag ringde till min mamma. För pappa hade ju då fått flytta hem. Och mamma var bara, hon var 54 år. Hon var ju ung. Det tänkte man inte på då kanske så. Men hon var ju ung. Och då hade jag fått sångtexter till henne och bibelord. Och hon var så glad så hon grät. Och naturligtvis för att de hade fått bönesvar hon och pappa då. Men också det här att man flödar i anden. Vill inte du som jag flöda i anden? Är det inte det vi längtar efter? Att få gå i andens kraft. Det har blivit så levande för mig. Det här när Jesus var i öknen. Jag har ju predikat om det förut och talat om det flera gånger. När han gick ut ur öknen så var det i andens kraft. Jesus var visserligen Guds son, men han var människan också. Han var beroende av den helige ande. Och när lärjungarna gick ut på pingstdagen i Jerusalem, då var det i andens kraft. Och jag vill pränta in det här, att vi ska gå i andens kraft. För där har vi fullheten i Kristus. Det händer saker då. Det blir en kamp. Ta bara det här bibelordet. Vi skulle spela in det här bibelordet. Det var det ett tecken på. Jo, men det är ett tecken på att det finns andra krafter som är verksamma. Vi får inte vara så naiva att vi inte tror det. Att mörkret bjuder motstånd. För det är ju så det är, va? Eller hur? Visst har vi känt av det? Jag har ju läst mycket ifrån Apostlagärningarna, men jag vill läsa ifrån Markus här, strax sluta. Markus, hur det var, hur det ska vara, vad som är normalt egentligen, hur det ska vara. Vi behöver träna oss i att om vi ska gå med Jesus så kommer vi att bli förföljda. Tänk vad som sker i världen idag. Tänk vad många kristna som får ge sina liv för att de är kristna idag. Jag har den här tidningen Open Doors. När man läser där över hela världen vad de utsätts för. Och i synnerhet i muslimska länder alltså. Hur de blir avrättade och på de mest vedervärdiga sätt alltså. Hur många som verkligen får ge sina liv för Kristus idag. Vi läser ifrån Markus, det tredje kapitlet. Markus 3 och 7. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter, också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon. Kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Alltså varför kom folk till honom? Ja, det står ju inte för att han såg bra ut eller för att han var häftig eller för att han liksom sjöng bra eller predikade bra eller så. Det står inte så. Utan det står att när de hörde talas om allt han gjorde, då kom de i stora skalor. Vad var det de såg? Jo, de såg hur Jesus verkade i andens kraft. I andens kraft. Det var inte för att han var vältalig. Det var han också när han talade naturligtvis. Men här står det att de kom för att de såg allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom. Så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Då förstår du vad folk det var. Ty han botade så många. Att alla som led av någon plåga trängde sig in på honom för att få röra vid honom. Eller röra vid honom. Och så står det, och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade, du är Guds son. De orena andarna, de manifesterade sig när Jesus började tala. Därför att andens kraft var verksam och anden överbevisade om mörkret i människor. Anden avslöjade vad som fanns i människor. Anden avslöjade fienden helt enkelt. Denna kraft, det var därför de orena andarna, när de såg honom, kastade de sig ner för honom. För det var de tvungna att göra, för han var Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika. Och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Och så räknar vi inte upp alla de namnen. Det kan du läsa sen om du vill. Så läser vi från vers 20. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. Förstår ni hur det var? Vi skulle säga att det var kaos. Och när hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom eftersom man sa att han hade förlorat förståndet. Det var vad de sa. När han gick ut och verkade i andens kraft. Alltså, när vi kommer bara så här långt så ser vi vad som händer alltså. När den helige andes kraft är i verksamhet. De onda andarna manifesterar sig. Anhöriga säger att ja, men de är tokiga, han har förlorat förståndet. Så blir det helt enkelt. Och så läser vi från vers 22. Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa, han är besatt av Beelzebul. Alltså, han är besatt av djävulen. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna. Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelse. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv kan han inte bestå. Då är det slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Amen, säger jag er. Allt ska förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Varför? Och det står i nästa vers. De hade ju sagt att han hade en oren ande. De hädade den helige ande som var i Jesus. Genom att de sa att det gör du med hjälp av Beelzebul. Och det här får man inte predika i kyrkorna idag. Man får inte lov att göra det. För då kan man skrämma människor, säger man. Jag tycker man ska varna för det här istället. Gå ut och varna människor för det här. Akta dig, häda inte den helige ande. Var försiktig med vad du gör, med vad du tänker och säger. Alltså vi ser ju hur det blir när Jesus gick ut i andens kraft. Och när du och jag blir uppfyllda på nytt av Guds ande och vi går ut i andens kraft, då kommer det här att hända. Då kommer det här att ske. De kommer att kalla oss både det ena och det andra. Det religiösa ledarskapet kommer att kalla oss en massa saker. Och säga att det är djävulen. Man får inte tala om onda andar. Man får inte tala om demoner. Och ändå talas det så mycket i Nya Testamentet om detta. Därför att vi ska vara vakna. Vi ska veta vad det är vi sysslar med. Vi kan inte syssla med saker och ting på måfå. Vi måste veta vad det är vi gör. vill ni gå i andens kraft. Det är ett pris att betala. Det är ett pris. Det är ett pris. Idag är det dags att vi går vidare. Vi har stannat vid korset. Vi har kommit till korset. Vi har bett om syndernas förlåtelse. Och sen har vi stannat där. Men Jesus har sagt att vi ska gå vidare. Att vi måste ta vårt kors på och följa honom. Att vi måste dö bort ifrån oss själva. Jesus har kallat oss till det. Att dö bort. Precis som han gav allt när han kom hit till oss. Det finns en väg bortanför korset. Som kostar allt. Vi behöver lägga ner allt i våra egna liv. Vi behöver göra oss av med synden i våra liv. Vi behöver bli ett heligt Guds folk. Det finns ett liv efter korset. En uppståndelse tillsammans med Jesus. Det finns mera att få. Vi har varit bedragna och vi har bedragit andra. När vi har sagt att det räcker med att räcka upp en hand. Du kan viska Jesus i ditt hjärta så tillhör du honom. Eller ja, någonting sånt. Det är inte sant. För Bibeln talar om omvändelse. Vi måste omvända oss. Bekänn med din mun. Så ska du bli frälst. Tro på Herren Jesus. Ja, det ska vi göra. Men vi ska också omvända oss. Vad det Jesus och apostlarna predikade. Det finns en väg som inte har varit så bekväm för oss att tala om. Men den vägen behöver vi slå in på. Och det är att följa vägens mitt. Ljuset, som Frank Mann sa. Att inte hamna i skuggorna utanför. Så att vi till slut hamnar så långt ut i dunklet där. Så att vi bara glider bort. För det var ju det han såg att människor gjorde i sin syn. De började att komma ut lite på sidan om vägen. Och sen helt plötsligt så bara försvann de. Vi behöver leva i ljuset. I Bibelns ljus. Vad Guds ord talar om, vad Jesus har sagt. Vi behöver på nytt komma tillbaka till evangeliet. Guds kraft till frälsning. Amen. Amen.